Yes. Det är så att jag tänkte prata lite om tro. Och det gör jag inte så ofta, jag pratar väldigt mycket om nåde. Men det är ju, nåde och tro hör ju verkligen samman. Genom nåde, eller vid tro genom nåde, så är vi frälst. Vilket bara av nåde, men genom tro. För de hör samman. Jag brukar säga att nåden är måten Gud ger på. Fritt och förintet, gratis, utan motkrav eller prestation. Tron är måten vi tar emot på. Vi blir överbevist och så tar vi till oss det Gud ger. Så Gud ger av nåde, vi tar emot av tro. Eller genom tro. Men jag tänkte begynna med att snacka lite om tro. Vi kan säga att jag tänker högt idag. Jag vill inte påstå att jag undervisar, jag vill tänka högt. För det är, jag tror det tar ännu mer tid att landa ting ordentligt än det jag har hunnit göra nu med tro. Men jag har tagit emot de tankarna som jag vill förmedla idag och tänkt, ja, jag ska pröva de här tankarna högt samman med det. Och så får vi se om ni har något inspel på det jag säger och det jag tänker högt om då. Och jag vill begynna med att liksom sätta ting lite på spetsen. Och det kan höras lite rart ut, men jag kommer till att förklara vad jag menar, så då blir det tydligare efter vart. Men jag vill begynna med att säga att tro är inte att tro på att Gud finns. I vart fall inte det vi kallar för biblisk tro. Och det kan ju höras lite märkligt ut. För det är klart vi må tro att Gud finns, och det står ju till och med att vi ska tro att Gud finns och att han belönar den som söker honom, står det ju. Men jag vill ändå begynna med att säga att den bibliska tron inte handlar om att tro på att Gud finns. Och lite av de här tankegångarna har jag fått genom att bland annat vara i lite sådana apologetiska chattgrupper. Där troende prövar att överbevisa den som inte tror med goda argumenter att det finns en Gud. Men visst, den bibliska tron skulle vara att tro att det finns en Gud, så har ju fariserna samma tro, muslimerna har samma tro och så vidare och så vidare. Då börjar ni att förstå poängen min. Det räcker inte, det håller inte med att tänka att det finns en Gud. Vi tränger och tro någonting mer konkret för att det ska bli det Bibeln kallar tro. För det Bibeln kallar tro ger oss rättfärdighet. Abraham trodde och det räknades honom som till rättfärdighet. Noa fann nåden för Guds ögon. Varför? Jo, för han trodde. Och vad är det för tro som ger oss gaven rättfärdighet? Det är ju inte bara att tro att det finns en Gud. Det håller inte. Jag vet att i AA-rörelsen som begynte med två Jesus-fokuserade troende män från metodisterna, så begynte det där, men idag så har det liksom så pass provocerande med Jesus att man har begynt att se att man kan tro på en sten eller ett träd eller kalla Gud för lite vad man vill. Men visst, du nämner Jesus, då blir det plötsligt ofta motstånd där i den bevägelsen idag. För det får du inte se, men du får se att Gud är en sten eller ett träd. Det är lite rart. Men det finns ett motstånd på det viktigaste av allt, det som vi kan kalla för tro. För vad är tro i biblisk mening? Vad är den tro som skänker rättfärdighet? Jo, det är ju tron. Inte bara på Gud, att det finns en Gud, utan vem han är, Jesus Kristus. Gud kommen som människa för hela världen. Där ligger ju nyckeln. Ni vet ju det egentligen på en gång när jag begynte att förklara att det räcker inte att tro att det finns en Gud. Så förstår ni att det är klart det handlar om Jesus. Det handlar om evangeliet. Och det är så satt på spitsen i Bibeln att det står att loven har ingenting med tron att göra. Det är Galaterbrevet. Ingenting. Det betyder den tro som fariserna, de skriftlärda, judarna som Jesus gick med, som hade tro på Moseloven. De hade inte det Bibeln kallar för tro. Ganska radikalt att tänka. Ganska överraskande när man liksom tänker på den måten. För man tänker, ja men de hade ju tro. Det är det vantro släkt, säger Jesus om dem. För att de hade tro, icke på Jesus, Messias, de hade tro på loven. Hade ni trott på Moses, säger Jesus, det är Johannes evangeliet. hade ni trott på Moses så hade ni också trott på mig, för det är mig han skriver om, säger Jesus. Ganska skarpa ord. De tänker ju att de verkligen tror på Moses. De lyfter upp Moses och Moseloven hela tiden. I synnerhet de skriftlärda och fariserna. Det var det viktigaste som fanns. Loven, Moses, profeterna. Och så kommer Jesus och säger, hade ni trott på dem så hade ni trott på mig. Och vi vet ju, hade de trott på han så hade de haft det Bibeln kallar för tro. Jag tycker det här själv är intressant. De här tankarna kom medan jag satt i förra veckan någon gång. Så tänkte jag, det är som att jag begynner få någon slags preken här, så spännande. Och då hade jag glömt att jag skulle vara här på tisdag nu. Så jag tänkte, vad ska jag preka detta? Vad spännande. Och jag tänkte att det bör ju vara till den här menigheten. Budskapet jag fick, tankarna jag fick. Och så tänkte jag, ja men jag ska ju, just det, jag ska ju hit på tisdag. Då kände jag, varför jag begynte att få de här tankarna. Jag begynte att få någon slags undervisning, någon preken. Tro innefattar evangelium. Det finns ju många ting som vi kan kalla för tro. Men det gäller ju då att skilja på den här bibliska tron och annan tro. För man kan ju tro på tomtar och troll. Man kan tro på väsen och myter och sagor och fabler. Bibeln pratar om sånt, att vi icke ska börja tro på fabler. Och då pratar Bibeln egentligen om loviskhet. Det är ganska intressant. Bibeln kallar loviskhet för att tro på fabler. Sagor. Jesus är ju trons upphovsman och fullkomnare. Så en tro utan Jesus, det går icke an. En tro utan Jesus existerar icke. Det här är icke den bibliska tron som vi pratar om. Nu går jag bort från det här att vi kan kalla lite vad som helst för tro. Utan just det specifika bibliska tron är det jag liksom kommer fortsätta prata om. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Så utan Jesus så är det icke tro. Och det är så stor försäljning på religion, som vi kan kalla det lite slarvigt, men religion och tro. Det är liksom två helt olika världen. Och det jag kallar för religion nu är för exempel då det fariseiska tankesättet. Och de tänkte ju, de var ju överbevist om att de trodde på Gud och att de hade det vi kallar för tro. För de trodde på Gud. Men poängen, när jag ser vänner som sitter på de här forumen och diskuterar och ska överbevisa ateisten om att det finns en Gud. Och så är det liksom inget fokus på Jesus. Det är argumentationer om vad som är fel med det ena och det andra. Visst, det är klart att det är ett grundfundament att först börja tro att det finns en Gud. Och sen kan man kanske uppdaga vem han är, att han är Jesus Kristus. Det kan vara en väg till tron. Men att bara överbevisa någon om att det finns en Gud, det är icke substansen av tro. Jesus är substansen av tro. Han är tron personifierad. Ni vet ju hur Paulus skriver, jag lever inte längre själv utan jag lever i tron på Guds son. Men så ser vi, ni har hört det förr kanske, att i grundtexten när man studerar den på grekiska så går det lika gärna att läsa eller uttyda, jag lever i Guds sons tro. Det är hans tro som är verksam i mig. Vad gör vi med en tro som liksom inte är Jesus egen tro? Jag menar, då blir det bara någon slags mental någonting, en mental tankeverksamhet som ska vara tro, och det är inte det som är tro. Tro är substansen, personen Jesus Kristus. Det är därför i Galaterbrevet står en så rar ting som att när tron kom så lever vi inte längre under tuktmästaren, som då är ett ord för loven, Moseloven. När tron kom så lever vi inte längre under. Vem var tron som kom? Jo, det var Jesus. Han är tron. Varför pratar jag om det här? Jo, för att vi som har och äger tron, vi vill gärna kunna förmedla den vidare. Om vi inte stannar upp och reflekterar och tänker lite, vad är tro? Hur ska vi kunna förmedla något vi liksom inte har grepp om själv? Så därför vill jag snacka lite om tro. Att tron inte bara är en tro på att det finns en Gud. Det är ju inte fel att tro på att det finns en Gud, men det håller inte med det. Vi må se vem Jesus Kristus är Och tro är en gave, like en prestation. Och tron är en gave som ger en uppenbaring. När Jesus snackar med disciplinerna sina så säger han: vem säger folket att jag är? Så begynner de att säga: ja, de tror att du är Johannes döparen. De tror att du är Elia, profeten som har kommit tillbaka. Eller någon av de andra profeterna. Folket har massa meningar om vem denna Jesus är. Någon tänker att han är Moses. De har olika idéer. Vem är denna Jesus? De ger honom massa, alltså de kopplar honom till andliga kända personligheter. Det är väldigt intressant. Så de har ju verkligen tro på att han är något speciellt. Icke så rart, kanske han gjorde många mirakler, under och tecken. Men så snur sig Jesus till Petrus och så säger han: vem säger det att jag är? Jag vet inte om han snur sig till Petrus, men han spör disciplinerna: vem tror det att jag är? Och Petrus är den som svarar i vart fall. Och så säger han: du är den levande sön, eller Guds levande sön, du är Messias. Du är Kristus på grekiska. Den utvalde, den smorde, Gud kommen i kött, frälsaren, räddaren, räddningsmannen. Det ordet Kristus har en stor vid innebörd. Gud kommen i kött, räddaren, frälsaren, befriaren, han som vi har väntat på, han som uppfyller alla löftena i hela gamla testamentet. Det är en stor innebörd. Då svarar Jesus: kött och blod har icke uppenbart detta för dig. Fantastiskt. Det visar att tron verkligen är en gåva. För det var icke kött och blod, det var inte mänskligt förnuft, mänsklig övertalningsförmåga som överbevisade Peter, eller Petrus, vad säger man, Peter på norsk, att Jesus var Messias. Det var Gud, Fadern, säger Jesus, som har uppenbart detta för dig. Icke kött och blod, men Fadern. Gud själv har uppenbart att Jesus är Messias. Det visar så tydligt att tron är en gave från Gud. Så står det att tron kommer av förkynnelsen. Det tror jag också. Tron kommer av förkynnelsen, men vad slags för förkynnelse? Jo, förkynnelsen om att Jesus är Kristus. Det är så spännande. Jag har en predikantskola. Nu blev det lite reklam för den också. Det var inte meningen, men jag har en predikantskola också. Och där tar jag upp ett av temana, att apostlarna, när man läser apostlagärningarna, så kan man se hur det står att de beviste, när de präkte, så står det att de beviste att Jesus var Messias utifrån skrifterna. Det var så de präkte. Så de tog gamla testamentets skrifter och så bevisade de att den Jesus, han är den Messias i skrifterna. De beviste det. Det är så fascinerande att läsa det uttrycket, det ordet, av hur de förkynte. Jag vet inte om vi liksom har den förkynnarkulturen att vi tänker, nu ska jag bevisa att Jesus är Messias utifrån gamla testamentet. Men av och till kanske vi kan göra det. För det är så spännande tankegång där, så fascinerande uttryck, de beviste. Och folk kom till tro på det. Men då kommer det, icke kött och blod uppenbarar, utan den heliga ande bekräftar i hjärtat på folk, så överbevisningen kommer inifrån. Ni vet i gamla testamentets 20 bilder så finns den här paktens ark, och det kallas liksom för vittnesbördets ark. När Gud pratar om paktens ark i tabernaklet där, jag vet inte om ni är inlästa på sånt, men jag älskar att studera sådana ting i gamla testamentet. Där finns tabernaklet, och så mitt i det allra heligaste så står den här paktens ark. Och så står det, så säger Gud: där på den ska jag sitta. Han sitter på paktens ark. Han, det kallas för nådastolen på svenska, tror jag. Jag vet inte vad det står på norsk, om det är nådastolen eller vad det kallas. Barmhärtighetsstolen. Där sitter Gud och snackar till folket. Till Moses, till upperste prästen. Och det är ju en bild på den troendes, på nyttfödda hjärta. För han sitter i ditt hjärta och snackar. Nu husker jag inte varför jag kom in på det. Det var ett sidospår. Men Gud sitter i oss och snackar. Så jo, vittnesbördet kallas paktens ark. Vad då för vittnesbörd? Ja, det är en skyggebild på vårt hjärta. Att när tron förkynnes, när evangeliet förkynnes, så kan det väcka vittnesbördet till liv i hjärtat ditt. så du får en bekräftelse. Den som icke trodde förr får plötsligt en tro, för evangeliet är en kraft till frälse. Och vad kommer frälsen av? Jo, genom tro, av nåde genom tro. Vi förkynter om Guds nåde och så väcker det en tro. Jag tror att alla människor har en tro i hjärtat. Det står att alla har fått ett mått av tro, så jag tror det ligger ett frö där. Men jag tror att det fröet är som ett ägg som behöver bli befruktat. Och då kommer förkunnelsen som en befruktelse, som en säd som befruktar ägget, så att vi blir födda på nytt och får nytt liv. Så tron är både något som jag tror ligger där i varenda människa och väntar på att bli aktiverat. Och så kommer evangeliet som en sådd. Evangeliet är en kraft till frälse. Det står inte i Bibeln att det är något annat som är kraften till frälse än just evangeliet. Vi kan sitta och be i vår stuga om väckelse tills vi dör, om vi icke förkynner evangeliet, för evangeliet är kraften till frälse. Och så missar vi det. Det är som en som du ska skruva ut en skruv ur väggen utan skruvträckare. Pröv att ta den med fingret. Man brukar icke verktyget. Man har fått verktyget, det är evangeliet. Evangeliet är en kraftig frälse. Ingenting annat är en kraftig frälse ifölje Bibeln. Det må vi ta höjde för. Evangeliet är så viktigt. Och tron som jag pratade om, vad är tron? Jo, tron är just att se och förstå evangeliet. Hvis vi icke ser evangeliet om Guds nåde som är gåvan Jesus Kristus, han är liksom nåden personifierat också, inte bara troen. Han är hela paketet. Hvis vi icke ser Jesus Kristus utifrån evangeliet, han är Gud kommen på jord, han är vår frälsningsman, han är vår... missar vi det, så har vi icke tro. Det låter nästan lite för hårt och lite för snävt. Kan man tro rätt och tro fel och sådana saker, får man säga så? Jag tror vi må säga lite sånt. Jag tror vi må tänka lite sånt. För hur ska vi kunna förmedla den här tron? Vi svicke stannar upp och förstår, vad är troen? Ja, troen är Jesus Kristus, och vi kan förmedla Jesus Kristus till varandra. Jag vill läsa det här skriftstället som jag citerade lite förut. När Jesus säger så här: men tro inte att jag kommer för att anklaga er inför fadern. Den som anklagar er är Moses, skriver Jesus här. Och så säger han vidare: om han som ni har satt er hopp till, hade ni trott Moses skulle ni tro på mig, för det var om mig han skrev. Men om ni inte tror hans skrifter, hur ska ni då kunna tro mina ord? Det visar så tydligt om det här med när man fastnar under loviskhet och icke ser Jesus, så är det verkligen ett problem. Det står så här också i Hebreerbrevet 6 och vers 1: omvänd er från döda gärningar och tro. Alltså omvänd er från döda gärningar till tro. Döda gärningar på ena sidan, tro på den andra. Varför pratar jag om döda gärningar? Jo, för att det är samma problem. Loven har ingenting med tron att göra. Döda gärningar är kopplat med det som kallas dödens tjänste, dödens förbund, dödens pakt. Andra Korinthierbrevet kapitel 3. Dödens tjänst, inristat med bokstäver på stenar. De 10 budorden, för att vara extra tydlig, kallas för dödens tjänste. Döda gärningar och dödens tjänste är samma väsen, samma pakt. Omvänd er från döda gärningar till tro. Från det loviska systemet till Kristus. Och det är ju så tydligt. Loven eller Kristus. Ni som söker er rättfärdighet genom loven, ni har kommit bort ifrån Kristus. Så det är loven eller Kristus. Vi säger ibland lov och nåde, men vi kan säga lov och Kristus lika här. Är det loven eller Kristus du vill ha? Självrättfärdighet eller Guds rättfärdighet som en gåva. Jag tror det här med tro är så viktigt, för vi, för ska vi väcka till liv människors tro, så må vi liksom hitta lite rätt. Så vilket kommer med det här att jo, men det finns en Gud. Det är ju där andens bekräftelse kommer, det när vi pekar på vem Gud är, nämligen Jesus Kristus. Vi kan inte nödvändigtvis förklara Gud, men vi kan peka på vem han är så att man får möjlighet att lära känna han. Vi kommer nog aldrig fullt ut förstå Gud, men vi kan bli känt med han och få en relation med han. Så finns det alltid mer att se. Tror ni att ni har förstått det, så har ni ändå inte förstått det, säger Bibeln. Och det är det jag menar med att vi aldrig kanske fullt ut ser hela fullheten. Men vi ser i vart fall styckevis och delt, och tillsammans så ser vi ju en större bild. Så. Jag tror alla som sitter här har varit ganska klara över vad nåd är. Man vet inte om ni har tänkt så tydligt på vad tro är utifrån de här perspektiven, att det handlar inte bara om att tro på att det finns en Gud, utan det finns det är mycket mer specifikt. Kanske har ni tänkt på det. Jag vet inte om jag hade tänkt på det när jag plötsligt fick de tankarna för en uke sedan. Jag har tänkt på det när jag tänker efter. Men man glömmer bort vad man har tänkt, och så blir det som nytt på nytt. Hebreerbrevet 11 ska vi titta lite på. Det är ett kapitel som handlar specifikt om tro och trons folk i Gamla testamentet. Slå upp det här då. I vers 4 i kapitel 11 så står det så här: "Ved tro bar Abel framför Gud ett mycket bättre offer än Kain. Ved den troen alltså fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig." Så när Abel bär fram sitt offer i tro, så får han respons på att du är rättfärdig av tro. Finns det någon annan tro än tron på evangeliet som gör oss rättfärdiga? Finns det någon annan tro än tron på Jesus Kristus, den Gud har sänt, som gör oss rättfärdiga? Mitt svar är nej. Jag vet inte om ni håller med, men mitt svar är nej, det finns ingen annan tro än tron på Jesus Kristus som gör att vi blir rättfärdiggjorda. Och här blir Abel rättfärdiggjord på grund av sin tro. Det betyder att vi förstår att Abel på ett eller annat vis ser Jesus Kristus i sitt offer som han bär fram, offerlammet. Som Johannes döparen sen vittnar om, där går Guds lamm. Han såg en skyggebild som vi pekte på Jesus, och det var den tron som gjorde att han blev rättfärdig. Det var därför Kain, brodern, han blev så sur. För han bommade på den här tron. Han blev förlovisk, eller vad man kan säga. Och bommade på Jesus. Bommade på målet. Och då blir man ju sint när man ser att någon lever i Guds nåde. Man ser härligheten över ett mänske, och så går man själv kanske i mörker. Så kanske man blir så där sint som Kain blev då. Missundlig. Chalu. Men det var ju Guds son Jesus Kristus som blev tydlig för Abel på ett eller annat sätt. Ved tro blev Henok tatt bort, vers 5, så han icke skulle se döden, och han blev icke funnit och Gud hade tatt han bort, för han blev tatt bort för han blev tatt bort hade han fått vittnesbördet att han var till behag för Gud. Hur kunde han vara till behag för Gud? Jo, det står sen att utan tro är det omöjligt att vara till behag för han. För den som kommer till Gud må tro att han är till, och här kommer det viktiga, att han belönar den som söker han. Vad är belöningen? Och belöningen är ju att du får gaven, att du får rättfärdigheten, att du får Kristus själv. Det är han som är gaven. Så Henok fick också på ett eller annat vis tag på Jesus Kristus. Är det inte fantastiskt spännande att läsa Hebreerbrevet 11 på det sättet? Det handlar om Kristus, det de tror på. Vad står det sen? Jo, ved tro, efter att ha fått en gudomlig varsel om att det ännu icke var synlig, byggde Noa i Guds frukt en ark till frälse. En ark till räddning, vad är det? Det är en skyggebild på Jesus Kristus, frälsaren själv. Båten räddade den här familjen från undergång. Jesus är räddningsmannen från undergång. En tydlig bild på Jesus Kristus. Och vid den fördömde han världen och blev arving till den rättfärdighet som är av troen. Alltså Noak trodde på Jesus Kristus. Ibland tänker vi, ja men de levde för korset och vi lever efter korset, vi vet vem Jesus är. Nej, men de som räknas som troende ifrån gamla testamentet såg också Jesus Kristus. Korset står i tid och rum, men det är utanför tid och rum. Det är ett evighetsverk och evigheten sträcker sig både bakåt och framåt och uppåt och åt alla håll. Det är inte begränsat i tid och rum, eller om det stod i tid och rum. Förstår ni? Jag prövar att se. Vid den tro var Abraham lydig då han blev kallt till att dra ut till det städ han skulle få som arv, och han drog ut utan att veta var han kom. Vid tro bodde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i ett tält samman med Isak och Jakob, medarvingar med han till detsamma löftet. Löfteslandet. Guds rike har kommit genom Jesus Kristus. Löfteslandet. Han vi kan bo och leva i. Han som är landet som flyter av mjölk och honung. Det är Jesus Kristus. Abraham drog ut till ett löftesland som var en skuggebild på Jesus Kristus. Och han räknas ju också som rättfärdig. Abraham trodde. Där har vi också det där som kommer senare när han ser på stjärnorna. Och så ser han jungfrun. En bild på Maria. Jungfrufödseln. Han ser löven. Vad är det? Jo, löven av Juda. Jesus Kristus. Han ser skytten. Vad är det för något? Jo, han som inte bommar på målet. Han som var utan synd. Synd att bomma på målet är ju att vara utan synd. De här stjärnbilderna är egentligen evangeliet på himlen. Abraham såg på stjärnhimlen och trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Det är fantastiskt spännande. Alla dessa döde i tro, står det. Vers 13. Utan att ha fått löftena talte om. Alltså de döde i tro, de hade tron på Jesus Kristus, men Kristus hade inte kommit ännu. De hade inte fått uppfyllelsen av löftet, för Jesus hade inte kommit. Så där kommer det här med, ja, vi lever efter korsen, nu har han kommit. Men de döde i tro, varför tror jag tron på Jesus Kristus? Därför var de bärgade. Därför var de som vi hemma i Guds rike. Hemma med Gud. Henok blev tagit hem på en gång utan att ens få smaka döden. Fantastiskt. Spännande. Märkligt på samma gång. Vad innebär det liksom? Så finns det ju massa uttryck kring det här med tron, och det finns trons lov, trons ord, trons rättfärdighet, och den har ju pratat om, det gåvan rättfärdighet. Så det finns massa uttryck kring det här med tron. Och utan gärningar så är tron död. Så visst, det hänger ihop med mer ting än bara att vi ser Jesus Kristus. Det blir någonting levande, det blir ett verk i oss. Och trons lov och trons gärningar och trons ord som vi förkynner, allt det här. Det blir en förmedling av denna tro som går vidare och ut. Trons gärningar kan ju vara just det här att man lägger händerna på den sjuka och den sjuka blir frisk. Men det är precis samma tankegång som de här gamla i gamla testamentet. När de såg tron så såg de Jesus, och de såg Guds offer. Guds offerlam som Abel kunde se i sin skuggebild. De kunde se någonting större. De kunde se blodspakten. Att Gud försejla hela världen, frälste världen med en blodspakt. Det handlar om att se korset. Ibland så tänker vi kanske att vi ska ropa på Gud till att komma och hela den och den personen. Och visst, Gud är så nådefull så det kanske är den vägen också. Men ännu kraftfullare är det att stoppa kontakten i väggen och finna vad strömmen är. Det är lättare att tända lampan om man sätter i kontakten. Och vad är kontakten? Jo, Jesu Kristi kors. Det är fullbrakt. Vid mina sår så har ni fått läkedom. Att koppla med korset och lägga händerna i tron på det Jesus har gjort. Där ser det mycket mer. Eller mycket lättare skulle jag säga i vart fall. För vi kopplar med det som trons personer alltid kopplar med. Jo, med Jesu offer. Med hans död och hans uppståndelse. Med hans blod. Det är en enorm kraft i blodet. Det är en kraft i namnen. Det är kraft i det fullbrakte verket. Problemet blir ju när vi ber Gud att komma och göra någonting här och nu. Så blir det som att säga eller förneka korset. För då blir det som att säga att det inte är hans sår vi har fått läkedom utan något han ska göra nu. Men ser vi det, att det är fullbrakt, då kan vi koppla och sticker vi kontakten på rätt ställe i väggen så strömmen verkligen står på. För det är att det är fullbrakt. Det kan man säga är vår religion. Det är vår tro. Tappar vi bort att det är fullbrakt, då går vi tillbaka till gärningslära. Då är det något mer som måste ske. Det som har skett duger liksom inte. Och det är vantro. Det är det Jesus pratar om när han säger vantro släkt. För de tror på gärningslära och de tror på att de må göra någonting för att få Gud, beväga Gud. Det är vantro. Och vi hamnar alla där ibland. När vi liksom glömmer bort och ser på Kristus. Se på korset. Se på att det är fullbrakt. Kanske får vi för oss att jag må göra ett eller annat så han kan välsigna mig. Vi kan alla hamna där. Vi kan alla börja köpslå med Gud om jag gör det här. Om jag aldrig gör den där synden igen så kan väl du välsigna mig. Alltså vi får för oss sådana tankar av magi. För det är ju så magi fungerar. Man gör ett utbyte. Det är magi. Men här är ju den fulla utbyte. Det är redan färdigt. Du är rättfärdiggjord av hans offer. Inte för att du gjorde någonting som helst. Och det är det som är tron. Och tro på att det är färdigt, det är fullbrakt. Du tränger icke att pröva att få till någonting. Jag vet inte om det här med tro blir tydligare, men jag hoppar det på ett eller annat sätt. Jag upplever själv att jag är långt ifrån färdig med att pröva och förstå vad tro faktiskt är. Jag försöker sätta ord på det. Jag försöker förstå det. Jag försöker få tag på det för min egen del. För tro är ju Jesus Kristus och den substans som han är. Men när vi plötsligt då handlar i tro, trons gärningar, när vi utför dem, ja, då är det ju att koppla med Jesus eller att Jesus i oss får verka. För jag tror inte det är ju... Det jag säger nu får inte bli någon ny slags magisk formel att nu må jag göra sånt så att det blir riktigt. Icke hamna där, icke det jag önskar. Utan det är någonting levande. Att vara ledet av anden, att snacka med Jesus här och nu. Jag upplever om jag ska lägga händerna på en sjuk så nästa gång så må jag snacka med Jesus och göra på en annan måte. För att vara ledet i det här och nu. Och det är ju den stora försäljningen på lov. Och den nya pakten, gamla och den nya pakt. För gamla pakt är allt skrivet i sten och det är liksom en färdig mall. Sånt ska du göra för att bli välsignat och sånt ska du icke göra. Men i den nya pakt så må vi höra vad anden säger. Vi må vara ledet, vi må icke arbeta i köttet utan vandra i anden. Jag säger arbeta i köttet för jag vet att på engelska bibelöversättningen står det alltid works of the flesh. Arbete. Gärningar är liksom arbete, en ansträngning. Men att vandra i anden, det är att leva i anden, det är någonting fritt. Det är inte den där ansträngningen, det är inte works. Det är inte gärningar på den måten. Så trons gärningar. När det står att vi är frälsta av tro genom nåd. Så står det också, så ingen kan rosa sig, så här står det. Sen står det ju att vi hans verk skapade till förutbestämda färdiglagda gärningar som vi ska kunna vandra i. Det är hans verk det också. Det är fantastiskt. Han är troen. Han utför gärningarna, han har förberett dem och lagt dem färdigt. Vad är vår uppgave? Jag är bara att få vara med i det här flödet. Det är en flow, en andlig flow. En andlig flow är ju motsatsen till egna ansträngningar, egna gärningar. Jag ska avsluta med det. Jag har sagt det här förut någon gång, men jag vill ta den på nytt. Och det är det här med ordet kött i Bibeln. Loven föder köttet. Hagar födde fram Ismael, han som var född efter köttet. Och det där. Så lov och kött hänger samman. Och ordet kött, om man tar en biffstek, så kan det vara benbitar där i biffsteken. Skelett kan vi kalla det. Det kan vara fett som sitter på den här steken. Någon vill inte spisa fettet, som man skär bort det. Någon tycker det är väldigt gott och spiser det. Det är försäljare. Men så är det själva köttet kvar då. Man tar bort fettet, man tar bort benet, så har du bara köttet kvar. Vad är det för något? Och det är muskler på djuret, muskelfibrer. Kött, vi har ett ord som kött i Bibeln. Xarx. Och så har vi ord, xarx på grekiska alltså, och så har vi ord som kropp. Det heter soma på grekiska. Det är två olika ord på svenska och norska, och det är två olika ord på grekiska. Vi tänker ibland kring de här orden som att det är helt det samma sak. Ibland, förvirrande nog, kan det vara det i Bibeln. Men ofta så är det två olika ting. Kroppen, soma, eller xarx, köttet. Köttet är en bild, tydlig bild på självrättfärdighet när man studerar sammanhangen det står i. Och om kött, rent tekniskt sett, och det kan låta för tekniskt kanske, men om kött är muskelfibrer, så är det ju en symbol för den egna styrkan. Det är dina muskler som håller dig uppe. Det är dina muskler som, när du vandrar i egen kraft, så är det dina muskler som jobbar. Så det är inte så konstigt. Det hade faktiskt lika gärna, eftersom kött är muskler, så hade lika gärna kunnat stått muskler. Den som är född av muskler, eller den, att vandra i köttet är liksom att vandra med sina egen styrka, sina egna muskler. Så hade det kunnat stått. Förstår ni poängen? Men att, och det är den loviska sättet, att vandra i egen kraft. Men han har förutbestämda, färdiglagda gärningar som kan aktiveras av tron, att relationen, tron med Krist, på Kristus som bygger den här relationen, så kan vi få vandra i de där färdiglagda gärningarna. Det är ett fantastiskt spännande liv. Så tron har gärningar. Trons ord som vi förkynner, pratar Paulus om också. Jag tror han säger det ett par gånger. Trons ord. Om tro är har ingenting med loven att göra, så är icke trons ord någon lovisk förkynnelse i vart fall. Om trons är evangeliet om Jesus Kristus, så är ju väldigt tydligt vad trons ord för något. Det är evangeliet om Jesus Kristus. Det är om Guds nåde, om Guds godhet, om gåvan som Gud har skänkt fritt och förintet. Det är ju då trons ord. Om loven inte har någonting med tro att göra. Därför blir det galskap när vi blandar. För då blir tron meningslös, som Paulus faktiskt skriver. Tron blir verkningslös och meningslös om vi går till loven, säger han. Då blir löftet satt ur kraft. Så det är bara liksom, tron bara pulveriseras när vi blir loviska. Den blir borta. För det är inte det Bibeln kallar för tro. Det är vantro. Låt oss avsluta med en kort bön. Jag tackar dig Jesus för att du vill hjälpa oss att se det här med tron. Vad det är för något. Att det är du som är tron och hur tron fungerar. Vad tron är och vad den icke är. Jag tackar för att du hjälper oss och påminner oss om det. Jag tackar för att du kan hjälpa oss mitt i vardagen och bara påminna oss om vad tron faktiskt är och hur vi förlöser den här tron i vardagen vår för att få se de mirakler vi tränger. För att få se den typ av förvandling vi tränger. För vi förvandlas av ditt evangelium. Vi blir som frälsta var gång vi får höra evangeliet och verkligen hör det på nytt. Och jag tackar för du bekräftar ditt ord, trons ord, med under, tecken och mirakel. Så vår tro blir mer än bara en tanke. Det blir också någonting som förändrar vår verklighet. Jag tackar dig för det, Far. Du hjälper oss att få leva i det flödet av tro och i den aktiva tron, det som aktiveras av tron. Jag tackar dig för det, Far, i Jesu Kristi namn. Amen.